Ibland blir jag lite anklagad för att vara cynisk och lite negativ i den här podden. Jag förstår inte riktigt vad det kan bero på.
Du är väl en ray of sunshine vecka efter vecka. Vad menar du?
Ja, exakt. Vad menar ni som påstår detta? Men jag har blivit inspirerad. För om det är någon som har en kroniskt positiv bild av världen så är det ju influencers eller finfluencers. Influencers i finansvärlden. Och generöst nog så erbjuder de någon form av kurs ofta där man kan få lära sig av den här visdomen. Lyssna på den här superpositiva taken på omvärlden just nu.
Tråkigt med krig, men det skapar en hel del möjligheter ute i marknaden. Så vill du tjäna pengar på krypto, då är det bara att klicka på den här länken så kan jag hjälpa dig komma igång och kopiera mina trades eller koppla dig till min AI-trading-robot som har varit lönsam sedan 2023.
Ja, det är tråkigt med krig, men möjligheter på marknaden var budskapet här. Mm, det är minst sagt positivt.
Det här var Hans-Åke Hamid, also known as Analys Hasse, som hade sin egen take på saker och ting. Så att det är väl sånt här som gör att jag blir cynisk och negativ kanske. Du lyssnar på Tech Brief, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Björn Jeffrey och är techanalytiker.
Och jag heter Sofia Sinclair och är techreporter.
I veckans avsnitt, protester och demonstrationer mot ChatGPT. Är AI-backlashen här? Vi förklarar Kinneviks fall på börsen genom att prata om HBO's Industry. Och AI kan nu hjälpa dig att sluta snusa.
Den senaste tiden så har det vuxit fram en ny rörelse mot AI. Jag vet inte om du såg också en undersökning som kom häromdagen, Björn, som visade att man hade pollat då 1000 personer i USA som är registrerade för att rösta. Och så fick de ranka olika saker och AI kom ju väldigt långt ner på den här listan.
Till och med lägre ner än den här nya immigrationspolisen ICE, vilket man ändå får säga är ett otroligt underbetyg.
Det enda som jag tror var lägre rankat här än AI var ju då Demokraterna och Iran. Det säger ändå någonting om synen på AI i USA.
Minst sagt.
Men jag tänker att vi ska dyka ner i den här rörelsen och prata lite om också varför det är annorlunda den här gången, för det är inte första gången som vi ser kritik eller liksom en slags motrörelse mot AI.
Nej, och vi hade ju ett reportage direkt från Silicon Valley i SVD när man var och träffade några också, eller hur?
Precis, det var förra veckan som runt 50 pers samlades utanför OpenAI:s huvudkontor i San Francisco för att protestera mot bolaget och då i synnerhet mot avtalet med försvars, eller som det nu heter, krigsdepartementet Pentagon. Jag tänker en superkort recap. Mm. Du och Henning pratade ju lite om det här förra veckan. Men det var ju från början Anthropic som hade ett avtal med Pentagon. De gick ju sen ut och sa att ja, men vi har två röda linjer här som handlade om massövervakning av amerikaner men också utveckling av liksom massförstörande vapen. Och där kom de inte överens med Pentagon. Då skar det sig där helt enkelt och OpenAI klev in istället.
Mm. Och det här har ju fått väldigt mycket kritik, lite underlig kritik kan jag väl tycka, i och med att det är rätt många techbolag som jobbar med Pentagon och det är inte jättemånga som vet exakt i detalj hur Google, Amazon, Microsoft-tjänster används av det här departementet heller. Men just det här fick ju väldigt, väldigt mycket kritik och startade nästan någon slags liten men icke det som inne flyttvåg från OpenAI till Claude i det här specifika fallet.
Precis, för OpenAI slöt ju då ett avtal med Pentagon och sen har ju det varit lite turer fram och tillbaka de senaste dagarna att Sam Altman gick ut och liksom halvpudlade och sa att de här punkterna har ju vi också pratat med Pentagon om och vi vill inte heller att det ska användas för det här, men ja, de har ändå fått till ett avtal med dem. Och det var liksom det som utlöste de här protesterna och vår kollega Katarina Andersson var där. Hon träffade några av de här som demonstrerade. Det var alltifrån liksom techanställda och akademiker, någon anonym person utklädd till robot, sista snälla roboten på jorden kallade han sig. De riktade hård kritik mot Sam Altman och OpenAI då.
Mm. Just den här protesten var det ju en liten rörelse eller vad man ska säga, samling av människor som kallas för Quit GPT, som är en ganska udda blandning av folk. Man kan vara allt ifrån random aktivister som inte gillar det här överlag, och sen lite techanställda som är oroliga, lite politiska libertarianer och lite alla möjliga saker som verkar vara på samma plats. Det är ganska brokig skara, fick man känsla av när man tittade på bilderna åtminstone. Men det här motståndet mot själva, alltså hela AI-rörelsen och kanske då ChatGPT i synnerhet, det kommer ju egentligen tidigare än just det här Pentagon-avtalet. Det här blev ju bara det som fick det att explodera igen på något vis.
Mm, precis, alltså hela rörelsen har ju funnits en längre period, men just ChatGPT formades och inspirerades av det här från första början.
On Saturday, federal agents shot and killed Alex Jeffrey Preti.
This is not the way that we do things in America, and it's not what we want.
What's the fastest, crispest way to get this to stop? I would say it's get as many people as possible to unsubscribe from OpenAI, from ChatGPT. Because if all of a sudden ChatGPT or OpenAI has to disclose that we've lost 10% of our subscribers, they'd have to disclose that to their investors. They're trying to raise 50 or 100 million at, I think, 750. It would immediately queer their financing round. The ripple through NVIDIA would happen. The ripple through Amazon would happen because they're deep into AI. In Microsoft, it hit it. And all of a sudden, overnight, the S&P would be off substantially because these companies now make up 40% of the S&P. The GDP begins to look like it's going to be negative. So all of a sudden, you have a market crash. You have the threat of a recession going into the midterms. You don't think Trump's going to notice that?
Ja, det här var ju då poddprofilen Scott Galloway som uppmanade till bojkott av ChatGPT och OpenAI efter då de här ICE-protesterna. Han går ju ganska långt här. Tror du det, Björn, att man kommer se den här dominoeffekten, att det kommer påverka S&P 500, att tillväxten kommer påverkas och... Ja, det var ju ganska drastiskt.
Det här var nog en arg och lite desperat Scott Galloway. Jag tycker ändå att han är ganska, alltså, generellt sett någorlunda nyanserad. Men här är någon slags ekonomisk anarki som inte verkar fungerat alls heller. På någon teoretisk plan verkar det fungera, men det är också en udda grej att det finns en polisstyrka som skjuter någon i USA. Vad gör vi? Vi avprenumererar på en AI-tjänst. Det är inte det mest, absolut mest linjära resonemanget man någonsin har fört.
Nej,
det är väl it's something.
Han argumenterar ju för att det som påverkar liksom en kapitalistisk protest, då ska man inte ut på gatorna och marschera, utan då ska man helt enkelt agera genom att unsubscribe, att man ska påverka ekonomiskt. Men i grund och botten så kokar just den här grejen kokar ner till politik, och att det finns en väldigt kritik då som speglar liksom motstånd mot Trump och de kopplingarna som finns egentligen mellan regeringen och AI-bolag, att man är väldigt kritisk mot dem. Som vi var inne på, det är en del aktivister, vissa till vänster, det finns en del progressiva i den här rörelsen, men AI-motståndet som helhet kommer ju från ett mycket bredare politiskt håll än så. Jag tänker att vi ska snacka lite mer om det efter det här.
Ja, vi snackar alltså om den här nya motståndsrörelsen mot AI. Och du var inne på att den har fått ett ganska brett politiskt stöd. Kanske bredare än bara enskilda aktivister som är lite upprörda.
Ja, alltså... Dels så finns ju såna här typer av initiativ som vi snackade om nu innan då, ChatGPT, men en annan intressant grej är ju den här Future of Life Institute som svenska fysikern Max Tegmark väl var med och startade, i alla fall med och driver, och The Verge rapporterade här om veckan om en stor konferens som de hade haft kring just AI-säkerhet. Många kanske minns dem från när ChatGPT släpptes och de var ganska högljudda kring hur snabbt AI-utvecklingen gick och att man inte tänkte då på säkerhet och så vidare. De hade en konferens här om veckan där de samlade ett enormt brett spektrum av deltagare. Det var allt ifrån liksom väldigt konservativa kristna till demokrater, republikaner, vänsterfolk. Alltså det var verkligen kreti och pleti. Och den här reporten beskrev det ju som att alla verkade ändå komma överens och kunna ställa sig bakom det här budskapet om att man måste ta AI-säkerhet på större allvar och att det finns en stor kritik mot de här bolagen.
Man brukar ju säga att det är inte en trend om det inte finns en mottrend. Det är då först man kan etablera att trenden är stark. Och det här följer väl den mönstret ganska tydligt. Det finns ju få trender just nu som är starkare än detta, och det är väldigt naturligt således att någon kommer emot. Och man går igenom den här Gartners hype-kurva jag pratar med om ibland. The trough of disillusionment, som är när man har varit superhypad och nu är man på väg ner och man får en tuffare tid innan man kan komma upp ur den och liksom hamna på ett lite mer normaliserat läge. Mindre hypat men kanske mer funktionellt. Så man kanske kan ana att vi är på väg att dyka ner i the trough of disillusionment nu då, när det startas konferenser med alla möjliga människor som ska tycka att det här är en dålig utveckling.
De kom ju fram till på den här konferensen 5 olika principer då som de ställer sig bakom, och det är dels lite, du vet, där keeping humans in charge, alltså att man ska ha liksom mänsklig inblandning i, man måste tänka på kombinationen AI och människa och ha liksom människan med i de stora besluten, att man ska undvika en monopolliknande situation, att man ska undvika en sån maktkoncentration som vi ändå ser till stor del på marknaden. Och lite andra punkter helt enkelt som de ställer sig bakom. Men jag tycker det är intressant att det här verkar vara liksom en av få frågor som helt enkelt kan ena människor ändå. Och det är ju betydligt bredare än bara de här mindre initiativen. Det finns ju också en viss kritik, alltså man kan inte säga att det är en motståndsrörelse inifrån AI-bolagen, men jag tycker ändå det är intressant när hela den här Anthropic och OpenAI-diskussionen kom upp, att Anthropic fick ett sånt stöd från anställda på andra bolag, alltså som Google och Meta och även från OpenAI, att man ändå satte ner foten lite inifrån bolagen också. Vi såg också att OpenAIs robotikchef sa upp sig i början av den här veckan i protest mot det här avtalet med Pentagon och så.
Det blir ju ganska många, eller mycket uppmärksamhet kring den typen av personer. Det är ju liksom en enskild person. Det är, alltså, hur många chefer finns det på OpenAI? Hundratals sannolikt. Så att så fort någon säger upp sig så blir det en stor grej. Men det är klart att folk letar ju också efter de här signalerna.
Mm.
Det i sin tur är ju ändå ett tecken på att det här bubblar lite. Att i vanliga fall skulle en chef på Microsoft sluta för att de tycker att Microsoft är dåliga. Det är ju ingen som skriver en artikel om det.
Mm.
Det händer ju liksom sannolikt varje dag, men just när vindarna blåser åt det här hållet så blir små saker blir också stora saker, och det blir också ett liksom tecken på en sån tendens. I synnerhet då att de går ut lite mer publikt och säger jag kan inte göra det här längre ungefär, och det är klart att det är ju en spektakulärt sätt att sluta. Man hade också bara kunnat smita ut bakvägen och sagt tack och hej och sen så har inte gjort någon stor grej av det, men det är inte riktigt så de här människorna gör.
Ja, men precis. Och sen har vi också sett lite andra demonstrationer. Det var ju en stor demo här i London för någon vecka sedan också. Där var det ändå 500 personer, lite fler än de här 50. Och sen har det ju varit flera stycken mot datacenter, har vi ju också sett bara de senaste veckorna.
Mm. Men vad är egentligen annorlunda den här gången då? För förra vändan vi hade detta så hade vi ju sådana här protestlistor, att man skulle liksom moratorium bads det om. Nu ska vi liksom ta en paus i AI-utvecklingen, kanske vi kommer ihåg, sådana här generella upprop som folk skrev på. Det blev ju liksom ett oväsen där då. Det försvann ju väldigt fort. Och det var ju absolut ingen som lyssnade på det här paustanken. Alltså den försvann ju helt obemärkt skulle jag vilja påstå. Så hur är det här annorlunda? Är det här moratoriumuppropet 2.0 eller är det någonting helt annat?
Det som är annorlunda den här gången och som jag tycker är intressant, det är ju att det finns, alltså då var det ju fortfarande väldigt teoretiskt. Då var det ju mycket så, som du är inne på, pausa utvecklingen, det går för snabbt. Men nu ser vi ju konkreta konsekvenser som folk ändå riktar in sig på, alltså konkreta samhällseffekter. Den här gången så ser vi att trots att det var protester mot OpenAI så har ju amerikanska regeringen gått ut och berättat att man använde Claude i samband med attackerna i Iran. Alltså Claude och andra AI-system används redan nu för krigföring.
Mm.
Och vi ser att AI börjar påverka arbetsmarknaden, eller redan gör det. Och vi ser också datacenter som får människors omgivningar att förändras och elräkningar att rusa, främst i USA då. Men det finns liksom konkreta saker. Människor påverkas konkret och samhället påverkas konkret, och det är väl det som jag tycker är den stora skillnaden, att man faktiskt protesterar mot någonting som sker och mot riktiga konsekvenser.
Mm. Man brukar säga att folk räds det man inte förstår, och det verkar ändå AI-branschen ha tagit fasta på. Det fanns flera jobb. Var det någon nyhetsmedia som skrev om ett tag sedan här om så här kommunikationsjobb. Som börjar bli som allt hetare, den här lite undanskuffade kategorin. Men plötsligt så börjar man kanske inse att sättet som vi pratar om den här utvecklingen på får väldigt stora konsekvenser. För uppenbarligen så är det rätt många som tittar på det och säger, jag vill inte ha en del av det här. Det här tycker jag verkar vara som en dålig utveckling, och istället för, vilken jungfrulig liksom tid vi står inför, vilket är mer den Silicon Valley-känslan som de har, att diskrepansen där är väldigt stor. Och det är klart att då måste man jobba på sitt budskap, och då har man börjat liksom se om man kan rekrytera in lite folk som är bättre på kommunikation. Då kan man ju fundera på, är det här ett strikt kommunikationsproblem, och inte kan man ju diskutera, men det tyder ändå på någon slags insikt av så här, det här har inte landat riktigt så bra som man hade kanske önskat att det skulle göra.
Nej, och alltså, å ena sidan så jag såg att San Francisco Standard hade skrivit lite raljant och kul att den här QuitGPT-demo var ju more of a meme than a movement, och det ligger ju någonting i det, även om de själva säger att ja, vi har fått 4 miljoner plus signups på att man ska bojkotta ChatGPT. Det är ju inte så att det syns direkt i hos OpenAI än, tror inte. Det tror inte jag, även om man också har sett så här mycket sociala medier. Jag har sett svenskar har lagt upp en hel del på LinkedIn att man avprenumererar på ChatGPT och så vidare. Sen är ju datacenter lite annorlunda tycker jag ändå, för där ser man ju också väldigt konkret så här, att det finns redan nu en effekt av det här motståndet, att det finns vissa liksom samhällen som har, där man har pausat utbyggnaden för att det finns ett så stort motstånd. Och även här i Sverige så har vi fått några lite större satsningar. Det är inte alls på någon nivå som går att jämföra med USA. Liksom. Men att det ändå det kan finnas en viss oro i vissa kommuner här också. För hur kommer det här, framförallt såna här hyperscalers, alltså väldigt stora datacenter, hur kommer det påverka omgivningen och hur kommer det påverka elpris och så vidare?
Ja, där börjar väl pendeln slå tillbaka från att man gick ifrån kolla vad bra vi är som lyckas locka till oss det här datacentret till vår kommun. Det här bolaget satsar hos oss. Microsoft har ett stort datacenter i Staffanstorp i Skåne exempelvis. Jättestort. Och den pendeln svingar är väl på väg åt andra hållet och säger, vill vi verkligen ha det här? Vill vi ha datacentret hos oss? Vad händer då? Vad händer med elpriserna? Vad händer? Det finns många andra konsekvenser, att man åtminstone är liksom orolig att det kanske inte var en sån jättebra deal. Plus att det har ju varit många exempel där man har utlovat att nu startar vi ett datacenter, nu kommer det bli massa jobb. Och då tänker kommunerna, fantastiskt, jobb, perfekt, that's what I want. Och sen slutar det med, det blir nästan inga jobb.
Ja, oftast handlar det om så här, några hundratals byggjobb som sen då inte finns kvar när det är klart, helt enkelt.
Ja, så där blir det, så det, även den pendeln är väl liksom på väg tillbaka lite grann, så får man se vart den liksom slutar. Men det är lika självklara jubel kan vi minst konstatera att det inte är. Sen, som du var inne på, så är det många då som gör det som man kan göra i närtid. Alltså den gemene kommunboende personen kan ju inte påverka jättemycket om det kommer ett datacenter eller inte, så det är inte svårt att göra. Men vad man kan göra då, precis, man kan radera sin ChatGPT, men när du gör det finns massa alternativ till detta. Det är ju inte en jättestor sak att göra och byta från OpenAI dås produkter till Anthropics produkter, från ChatGPT till Claude eller till Gemini eller någonting annat. Det är ju inte så stor skillnad för de allra flesta, så att jag vet inte om det är en sån enorm uppoffring som de här människorna faktiskt gör i praktiken.
Nej, och det är väl någonting som har lyfts fram som någonting som talar för, det var ju den här historikern, nederländska historikern, som pekade på att ja, men det här är någonting som talar för att det här kommer funka, att det är så mycket lägre. Liksom, du förlorar inte så mycket på att bara byta till en annan AI-tjänst som när det var delete Facebook, eller du vet, efter hela Cambridge Analytica-skandalen och så vidare. Då gick du miste om så mycket, och det gör du inte om du bara byter AI-tjänst till exempel. Ja. Men frågan är ju också vad det faktiskt ger för effekt.
Ja, och vi ska ju komma ihåg, det är bara att kolla på Metas användarsiffror som de rapporterar varje kvartal. Delete Facebook har ju åldrats fruktansvärt dåligt. De har aldrig varit större än vad de är nu någonsin. Så att sådana här saker blir ju stora i the moment, men det är inte nödvändigtvis någonting som håller i sig. Om jag satt på liksom OpenAI så skulle jag inte vara superstressad. De är fortfarande överlägset störst. Och sen kanske de tittar på liksom en enskild topplista på App Store och tänker, oj, nu har den ena appen lite mer momentum än den andra, men ja, De var fruktansvärt mycket större innan, de är fruktansvärt mycket större även nu. Visst, det är en tendens, men som sagt, jag vet inte också hur många som följer de här debatten. Vad tror du om det egentligen? Är det här något som gemene man, gemene AI-användare tänker på och hör om, eller?
Nej, det tror jag inte. Sen så här, skulle den här hela datacenterfrågan segla upp som en politisk grej i amerikanska mellanårsvalet, tror jag det skulle ändra situationen där. Jag har lite svårt att se att det här skulle bli, alltså att AI generellt skulle bli en valfråga i Sverige. Tyvärr, man hade ju velat att det pratades mer om det från vårt håll kanske, att det debatterades. Men det som jag tror på sikt skulle kunna skapa någon form av riktig reaktion, det är ju det här glappet som lite börjar uppstå mellan AI-bolagen och de som är väldigt insatta och den stora mängden, alltså den stora befolkningen liksom. Att det går så oerhört snabbt nu och ja, men det är en väldigt liten del, väldigt få människor som verkligen har den här makten och som har koll och som driver den här utvecklingen, och det här liksom kunskaps- och intresseglappet. Mm. Där tror jag att det kan uppstå någonting när AI-bolag eventuellt tabbar sig rejält, vilket det ju finns en risk för.
Ja, och även maktkoncentrationen kanske överlag, att man har sett detta flera gånger tidigare. I det här fallet är det ju i hög utsträckning samma bolag, inte helt och hållet. OpenAI var liksom inte en techjätte innan AI-världen, men om man kollar på stora företag som Amazon och Google och Meta och så vidare, de var ju stora redan innan. Många tittade ju på det och sa, det här blev kanske inte riktigt som vi hade tänkt oss, det här blev inte liksom helt balanserat. Ska vi göra samma misstag igen och lägga all makt hos den här lilla AI-branschen som befinner sig på en väldigt, väldigt liten geografisk plats dessutom? Jag kan förstå att folk tittar på det här som en möjlighet att kanske starta om. Och sen om de kommer kunna lyckas med det och få en bättre liksom maktbalans eller inte, det återstår väl att se. Men jag kan förstå att man skulle vilja det åtminstone.
Ja, nej, men jag tror kanske inte, som Scott Galloway var inne på, att ChatGPT nu kommer liksom orsaka någon slags stort börsras eller problem för OpenAI i en finansieringsrunda. Däremot så tror jag att Trump kan ha rätt i det han sa härom veckan, nämligen att AI-bolagen behöver liksom en PR-strategi för att hantera den här backlashen mot datacenter. Där, det tror jag ändå att det ligger kanske ändå någonting i det han säger.
TechBrief presenterar veckans.
Vi har kommit fram till veckans GPT i denna AI-positiva värld, och det är Snus GPT. Är det här den svenskaste GPT man kan tänka sig?
Svar ja, det tror jag faktiskt. Jag vet inte hur mycket liksom våra poddlyssnare vet om det här, hur mycket du har pikat mig tidigare i själva podden, eller om det bara är liksom innan och efter vi spelar in. Men jag har ju då tyvärr snusat ett tag, men har nu då slutat sen, snusfri sen 16 dagar tillbaka. En succé ändå.
Ja, verkligen en succé. Och det är ju men det är ju väldigt on-brand att du liksom använder AI för att sluta snusa.
Det ska sägas att jag även har gått i hypnos då för det här. Men det var ju bara inför att jag skulle sluta. Det som sen nu hjälper mig en bit in i det här, det är ju då GPT:n sluta snusa. Och det är vår kollega på kulturredaktionen Björn Barr som har liksom gått igenom en liknande resa här då, som har byggt den här GPT:n. Och jag vill verkligen ändå rekommendera att använda AI till det här syftet. Alltså den här GPT:n ger mig då liksom dagliga påminnelser och motiverar mig varför jag inte ska börja snusa igen. Den visar min streak, liksom hur lång tid jag har gått utan. Och man kan också chatta då när det känns tungt. Och nu är jag ju då inne på, liksom nu är jag upp framme vid en utmaning här då, att komma förbi det ökända 18-dagars fenomenet. Har du hört talas om det?
Som icke-snusare är det här inte en bekant terminologi, men jag kan ju gissa kanske. Men visst, vad händer dag 18 som snusfri?
Man börjar känna att man börjar bli lite bekväm, att så här, jag har det här, det är helt okej. Det är liksom en kombination av lite för högt självförtroende och att man börjar slappna av som gör att det är vanligt att trilla dit då på dag 18. Men ett tips från mig då, att bygg en egen snus-GPT om du befinner dig i min situation.
Beskrivningen av investmentbolaget Kinnevik som en dynghög tyckte jag ändå piggade upp i veckan. Det här var blankarfirman Ningi Research som publicerade en rapport om det här kända svenska bolaget. Och just dynghög, jag tyckte det var föredömligt tydligt. Inget tvivel om vad tycker de i den här världen av blasé företagsledare som ska hedga sig fram och tillbaka. De här är tydliga. Ningi Research säger vad de tycker. Det tyckte jag i alla fall var tydligt.
De skrev det ju också på svenska i det här inlägget på X som i övrigt var på engelska. Det fanns liksom inte riktigt något som var lika starkt som dynghög.
Nej, de har ju ofta humor, den här kategorin. Man kan, det är nog inte så kul att råka ut för de här människorna, men de är ju ganska roliga i sättet som de uttrycker sig och det ligger i sin natur på något vis, att man måste vara det för att komma igenom också.
Mm. Ja, men vi tänkte ju prata lite om hur det funkar och kanske mer varför Kinnevik föll så mycket på börsen på grund av den här blanka rapporten då.
Mm, för Kinnevik är ju liksom det här legendariska företaget som numera håller på mest med tech-investeringar av olika slag, har ju väldigt lite av den här gamla delen av Kinnevik kvar. Stenbeck-arvet, finns nästan ingenting kvar av dem. Jag har ju tidigare hållit på med MTG och Tele2, Millicom, alla möjliga olika väldigt kända företag, men håller ju nu mest på med, sagt, med tech-investeringar. Och det här bolaget föll alltså 17% på börsen på måndagen. Nästan en femtedel av bolagets värde. Här kan man ju undra lite hur många läste den här rapporten och verkligen tänkte efter vad är det som står här och hur många hängde bara med. Men icke desto mindre så kan man ju, så är det åtminstone en väldigt, väldigt dramatisk kursreaktion, väldigt ovanligt att det blir så här.
Ja, och dels förutom den här rapporten så kommunicerade ju den här blanka firman i lite mer kompakt form på X. Där sammanfattade de ju de här punkterna och lade även upp liksom olika skärmdumpar som enligt dem talade för de här anklagelserna och så vidare. Så min gissning är kanske att en hel del såg X-tråden snarare att man kanske verkligen läste rapporten på djupet. Men om vi ska börja förklara lite då, hur jobbar blankare och hur går det till?
Jag tänkte vi skulle göra det genom att prata om Industry, den här finanstech-serien kanske man ska kalla den, på HBO. Jag gissar att många som lyssnar på detta har sett denna. Det finns åtminstone väldigt mycket roliga memes med folk som låtsas att de förstår det här finanslingot i serien och känner sig väldigt seriösa när de gör det, fast det egentligen är ganska obegripligt att fatta vad det är. Har ni inte sett den här, stark rekommendation för Industry?
Verkligen.
För två av huvudpersonerna i den här serien driver nämligen en fond i den senaste säsongen som blankar, och det är så här det beskrivs i Industry.
We're 100% net short. Fad, secular losers, 5 to 10 poor shorts with smaller satellite positions and sector overlay.
Running that concentrated, you could get taken out by one position.
The market's way too volatile to be taking a large short directional bet. Bonkers.
Short only, you've essentially given up before you've even started.
Det här var ju en scen när de försöker få in liksom finansiärer till den här fonden, och de lät ju inte helt övertygade om att vara short only, alltså bara blankare, var en särskilt bra idé.
Det är åtminstone väldigt hög risk, vilket är väl det de försöker säga. För när man är short only så innebär det att man bara satsar på aktier då, eller man jobbar med aktier som man tror kommer sjunka på börsen. Och de allra flesta fonderna som man kanske har i sitt pensionssparande eller på sitt vanliga sparande är ju motsatsen, det vill säga long only. Då det är det mer den traditionella synet. Man väljer en aktie som man tror kommer öka i värde, och så äger man den. Det är ju liksom så det brukar funka, men short only är då motsatsen egentligen.
Ja, och nu snackar vi om rena blankarfirmor. Det är ju inte bara på det sättet som man kan blanka, så det är ju inte helt ovanligt att andra typer av firmor gör det, eller att privatpersoner kan ju också göra det. Men just den här formen som vi såg i Kinnevik då, det är ju en mer aktivistisk form. Och man vill ju också gärna då göra det känt att man då har positionerat sig för att man tror att aktien ska gå ner.
Mm. Ja, för aktivisterna är ju det är därför man kan kalla någonting för en dynghög, för att man vet att folk kommer reagera på det. För det är så ovanligt ja. I finansvärlden ja. Att någon skulle säga det. För tanken då är här, hur man tjänar pengar på att någonting går dåligt, är att man lånar en aktie, man betalar för det. Och sen så säljer man aktien direkt. Jag lånar en aktie för 100 spänn, jag säljer den direkt för 100 spänn. Eller jag lånar den som är värd 100 spänn. Sen hoppas man att kursen går ner. Då antingen av sig själv, bara för att det är ett dåligt bolag, så kanske den sjunker. Eller då, som i Ningi Research fall, att man försöker se till att kursen går ner. Och sen när det kommer dags då att lämna tillbaka den här aktien kanske du kan köpa samma aktie för 50 kronor och då har du tjänat liksom mellanskillnaden. Mm. Det är så man gör.
Och det är väl det som också är en central skillnad här mellan den här typen av bolag och inom citationstecken vanliga blankare. Att, ja, men säg att jag har blankat en aktie och då kanske jag ser att så här, ja, men jag tror ändå att den här utvecklingen på sikt kommer missgynna det här bolaget. Mm. Eller att man har liksom någon sån typ av spaning. Här är det ju mer att det är klart att man oftast har då sett saker. Man har i alla fall anklagelser som man ofta riktar mot de här bolagen. Men man är ju också en tydlig aktör,
ja,
i att försöka få kursen att gå ner.
Ja, och det säger sig självt också att ju sämre det går för bolagets aktiekurs när du väl har gjort det i det här scenariot, desto bättre är det för blankarna. Inte för alla andra, men just för blankarna är det bättre. Här är ytterligare ett klipp från industrin där de beskriver vad en av huvudpersonernas dröm är i det här sammanhanget.
Eric didn't misspeak about secular losers. Broken business models, okay. Slightly sketchy management teams, fine. But my real passion lies with finding dead men walking. Where the base case is a total reevaluation and a re-rating of the equity story.
Ja, men helst vill man ju alltså att ett företag i princip ska gå omkull. Men det var ju inte det som vi såg med Kinnevik.
Nej,
den här veckan.
Nej, det här är lite industry av förklarliga skäl. Den tv-serien lite mer dramatisk än verkligheten. Men vad Ninge Research påstod i rapporten var några olika saker då, lite förenklat. De tyckte till exempel att Kinnevik hade sålt aktier till närstående på ett lite suspekt sätt. De tyckte att han hade gömt undan en massa dåliga investeringar så att man inte ser dem så tydligt, att de har liksom hamnat under konstiga rader i rapporter och så vidare, och att man övervärderar en massa innehav. Men sen då så kom ju dagen efter så kom det ju ett svar från Kinnevik också.
Mm. Det dröjde ju ett helt dygn i princip innan svaret kom, men då sa de ju ungefär att vi har en policy för transaktioner med närstående till bolaget och vi har följt den då, och att de döljer inga dåliga investeringar. Det kan man på ett sätt ändå lite så här förstå, för vi visste ju om att de här investeringarna inte hade gått så bra.
Mm.
Det är väl någonting man ändå kan konstatera, de som pekades ut av blankarna. Och sen sa de också att vi har en dokumenterad metod för att värdera våra innehav.
Mm.
Ungefär, väldigt, väldigt sammanfattat då.
Och aktien gick upp lite grann, ett par procent efter det här kom ut också. Så nu ligger det liksom, nu, bråket är igång. Och man kan såklart se på vad som finns i Kinnevik väldigt olika. Men jag tycker vad man kan väldigt tydligt utläsa utan att gå in i liksom varje enskild sakfråga är att det grundläggande förtroendet för Kinnevik och deras investeringar är väldigt skakigt. Det är väldigt onormalt att ett bolag faller 17% på en dag. För mycket av det här, jag tror till och med att det var den här investmentbanken ABG som tittade på det, liksom beskrev ju som mycket av de här så kallade nyheterna i Ninge Research var ju skåpmat. Det var saker som man visste. Sen kan man ha olika synpunkter på att det är jätteallvarligt eller inte, men det var inte breaking news. Men trots det, att det inte var så där supermycket nya saker, så blev det ändå en sån här jättekraftig reaktion. Och det tycker jag att det säger någonting om hur man tror på det här företaget och den här strategin som de sitter med.
Ja, men det är klart att om det nu visar sig, nu vet vi ju liksom inte alla detaljer kring den här affären som de drog rätt hårt på. Det återstår ju att se, det kan bli problematiskt, har ju experter sagt till oss, om det visar sig att de här anklagelserna är sanna. Men å andra sidan så var det ju inte vad jag förstod det som, man pekar liksom inte ut riktigt att det är någonting i något nytt i kärnaffären som är fel, eller att det är något någonting som äventyrar liksom hela bolagets framtid. Så. Och precis som du är inne på, det har ju funnits kritik mot Kinnevik och en oro över strategin och framtiden ganska länge.
Mm.
Just för att det har varit tufft för, alltså många av de här innehaven som de har ju då inte, ja, de har inte gått så himla bra helt enkelt. Och det är ju ingenting nytt. Precis som du är inne på så pekar väl det på att man efterfrågar väl agerande, och det är också en vd övergång som ska ske där och så vidare. Det är liksom lite stökigt och lite skört,
mm,
visar ju det här ändå.
Väldigt skört. Den avgående vdn då, Georgi Ganev, sitter ju fortfarande kvar i väntan på en ny rekrytering. Så nu är det ju ett ännu känsligare läge när man vet att okej, kommer det komma in någon helt ny person? Kommer de byta strategi? Kommer det bli någon intern rekrytering? Det ryktas om att kanske deras finanschef ska ta över, och i så fall har ju han varit med och gjort många av de här investeringarna. Då kanske det fortsätter lite mer så som det har varit innan, kan man tänka sig. Så där är ju marknaden osäker på vad blir det. Och som du säger, skepsisen har ju funnits länge. Det kan man ju bara se på börskursen. Långt innan det här föll 17% så har ju aktiekursen sjunkit. Kinnevik värderas ju just nu till ungefär 2 gånger kassan, vilket betyder att om du köper en Kinnevik-aktie för 1 krona så får du liksom ett värde på 50 öre som bara ligger i cash i företaget som de som faktiskt äger. Och resten av värdet av bolaget, det är det som man tror att man har i portföljen. Men där har ju marknaden verkligen röstat med fötterna och varit supertydliga med vad tycker man om de här investeringarna. För varje miljon kronor som Kinnevik påstår värdet i företaget, det som kallas för substansvärde, det värderar marknaden bara till 410 000 kronor ungefär. Så det är en jätteskillnad på Kinnevik säger vi har 1 miljon och marknaden säger vi tror det är kanske 410 000. Det är ju en jätteskillnad på de här stora nivåerna, och det är ju ett riktigt underbetyg när det kommer till investmentbolag. De kan ju oftast handlas högre. Ibland i det här fallet så handlas de långt, långt, långt mycket lägre.
Mm. Nej, och det var ju många som när Kristina Stenbeck kom tillbaka som styrelseordförande tänkte väl att ja, men nu kommer hon tillbaka och det här ska stärka upp förtroendet framåt för Kinnevik. Men om man ska liksom spekulera lite eller tolka den här reaktionen så kanske man ändå kan säga att där, man verkar inte riktigt vara helt i hamn på just den punkten än.
Nej, det finns ganska mycket att jobba på storyfronten, och det är klart det blir spektakulärt när såna här saker händer. Folk kommer ut och kallar ett av Sveriges största och främsta investmentbolag för en dynghög, men blankare i all ära, Kinnevik har liksom större problem än enskilda folk som skriker på X, och det är liksom en förtroendekris som man fortfarande inte riktigt har rätt ut, och den startade ju långt innan det kom några industridoftade rapporter. Du har lyssnat på Tech Brief från Svenska Dagbladet. I studion denna vecka var jag, Björn Jeffrey och Sofia Sinclair. Vår producent var Daniel Sävström och vår kollega heter Henning Eklund. Vignetten gjordes av Stefan Storm och ansvarig utgivare är Lisa Irenius. Ljudklippen i podden kom från Scott Galloway, HBO's Industry och Analys Hasse på Instagram. Vi är tillbaka på måndag igen, och då handlar det om hur hem-PC-reformen påverkar Tech-Sverige.